Ja, mår ni bra? Är det varmt här inne eller? Lagom? Ja. Jag heter Johan alltså Lundgren och jag ska dela några tankar som jag fått på mitt hjärta. Orkar ni ställa er upp? För sen blir det en stund av sittning. Och så vill jag se er högra hand. Ja, ni måste inte om ni inte vill, men ni får gärna vara med på den här övningen. Och så gör vi så här. Och så gör vi så. Och så. Och så så. Det var svårt, va? Vi gör det en gång till. Så. 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 Och så. Ja, bra. Ja. Då kan jag sätta mig ner, för nu har jag predikat. Nej, jag bara skojar. Men det här skulle man kunna... Jag ska gå ner och hämta tangentbordet där, men eftersom jag har en sån här apparat så kan jag ju prata medan jag går. Det funkar ju. Tack Magnus för att du påminner mig. Vi har just illustrerat människans läge i världshistorien. Det här, det var skapelsen. När Gud skapade människan och när han var färdig med skapelsen så såg han att allt var perfekt. Det var mycket gott, sa Gud. Men så vet ni vad som hände. Syndafallet inträffade. Människan gjorde uppror mot Gud. Man var olydig. Den enda saken som Gud förbjöd, den gjorde man. Man åt av det träd som Gud har sagt, det ska ni inte äta av. För då kommer ni att dö. Tyvärr så gjorde människan det. Och då inträffade syndafallet. Det var den här rörelsen. Men så hade vi en uppåtgående rörelse också. Det ska illustrera hur Jesus kommer till jorden, dör, han offrar sitt liv, tar vår synd, vårt uppror mot Gud på sig. Och därmed så kan en relation till Gud återskapas igen. Och då kommer vi ut här. Hänger ni med? Den här rörelsen. Man brukar kalla det för skapelse, fall och upprättelse. Och vår bestämmelse som Gud hade, den var fantastisk. Den var strålande. Gud sa, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över den. Alltså, det här var vilket förtroende människan fick. Fantastiskt. Och så pajade vi det tyvärr. Men Guds utkårelse och hans tankar för människan är perfekta. Och jag hakar i lite i det som Björn predikade om förra veckan. Han predikade utifrån Matteus 25. Domen inför, ja, den yttersta domen kan man säga. När Gud delar alla folk, delar upp dem i får och getter. Och så säger han till fåren då som har gjort allt det som de var bestämda till att göra. Gå in i min faders härlighet. Ni välsignade. Ta emot det rike som har varit förberett för er sedan världens skapelse. Alltså de får gå in i den plan som fanns redan från början. Är ni med? Det är inte liksom någon bonus så här som man förtjänar någonstans på väg, utan det är ursprungstanken som fåren får gå in i. I Efesierbrevet 2:10 så står det så här, Paulus skriver, hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi är alltså inte bara bestämda till en underbar tillvaro, vi är bestämda till att göra goda gärningar. Det har Gud planerat sedan länge. Jesus säger i Johannes 15 till sina lärjungar: jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Det är en bra bestämmelse. Det är något fint, något stort. Så att det här är Guds tankar för människan. Men så kom syndafallet då, som vi har nämnt. Och resten är, som man brukar säga, historia. Men nu ska vi gå in, och jag ska tala då om vad Jesus, vad det står om Jesus i Markus 1. Nu ska vi se här. Han var redan där. Ja. Jesus sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Så jag ska tala lite om omvändelse idag. Det var sommaren 1985. Och jag hade skaffat mig den här motorcykeln. Det är min motorcykel alltså. Det var en Suzuki G6 1100. Och på den tiden så var det en av de snabbaste som gick att skaffa på den vanliga marknaden då. Så den gjorde ett bra bit över 200 km i timmen. Och jag var ganska stolt över den. Ni ser att ser ni inte vad läcker den är alltså. Liggstyre där, och så tillbaka flyttade fotpinnar, och så sen en sån här racingsadel. Den var häftig alltså. Och den gick ganska bra. Och det var det så, vi hade några kompisar som också hade motorcyklar, och vi skulle åka på semester. För dig som är motorcykelintresserad, så hade kompisarna, de hade en Honda CB900F, och den andra hade en Suzuki G6 750, lillebror till den då. Så vi skulle ge oss iväg på camping i Europa. Idag så har man fina lättviktstält som är ganska stora men inte väger så mycket. Annat var det då. Vi skulle ha med oss det här. Det var gjort av bomull och galon och kanske nylon och diverse olika material. Så hade det en ram av stålrör. Och det här tältet hade tre stora säckar. Ett för innertältet, ett för yttertältet och ett för rören. Jättepraktiskt när man åker motorcykel, eller hur? Så vi delade upp de här säckarna mellan oss. Och jag fick ha påsen med stålpinnar, stålrör. Ja, och nu var det så här att då killen med 750, han fick åka först. För han hade en sån här tankväska. Och på tankväskan fanns en genomskinlig plastficka. Och där i stoppade man kartan. Det är en annan tid vi talar om, eller hur? Det var innan man hade sån här GPS och mobiler som pratar och så. Och de andra grabbarna, de skötte det här med karta och vart vi skulle åka och så. Och jag låg sist, vi körde ju i rad då. Så jag brydde mig inte så mycket om det där med vad vi skulle svänga så. Utan jag hängde bara på dem. Så låg det lite lugnt längst bak. Och så körde vi söderut på autobahn. Vi skulle nämligen till Italien. Vi skulle till en camping som heter Lido, strax utanför Venedig. För där hade vi hört, där var det bra. Dit skulle vi. Så vi körde söderut och allting löpte på i hyfsat lugn takt. Som det kan vara på autobahn. Man kan ju åka lugnt där också. Och det gick bra ända tills jag såg en Saab Turbo svischa förbi oss. Och jag vet inte vad som flög i mig, men jag tänkte, så kan man inte göra. Så jag hade ju hästkrafter, så jag petade ner, stoppade i trean och så gav jag gas. Och efter, och förbi de andra, och efter den här Saab Turbon, jag tänkte minsann, jag ska visa vad jag har att komma med. Och det gick fortare och fortare, och snart så var jag fatt, den här Saab Turbon låg där i väldigt hög fart. Det var det bara så att nu dök det upp en skylt. Och även om jag inte brydde mig så mycket om vad de andra sa om riktning och städer vi skulle hålla emot och så här, så var det ett namn som såg bekant ut. Och jag funderade, kan det vara det vi ska svänga? Så jag blev lite osäker. Så jag slog av på gasen och tänkte, nu måste jag åka sakta här så att de andra kan komma i fatt. Så jag ute i högerfilen och låg sakta och puttrade där. Och så tittade jag bakåt, kom inte de andra snart? Och så småningom så såg jag två prickar där bak. Och det var ju mina kompisar som kom närmare och närmare. Och den här avtagsvägen som vi eventuellt skulle svänga på, den kom närmare och närmare. Och jag tittade, lägger de sig i högerfilen eller vad gör de? Och jag försökte signalera lite med armarna där. Ska vi däråt eller ska vi gå rakt fram? Och jag tolkade dem som att ja, vi ska ju rakt fram. Så jag gick ut ifrån högerfilen då och så körde jag rätt fram. Och så tittade jag bakåt igen. Då ser jag till min fasa att de svänger av. Och de svänger av och jag åker rätt fram och vi kommer längre och längre ifrån varandra. Och jag bara slår min näve mot knäna och tänker nej, 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 vad ska hända nu? Vad ska jag ta mig till? Hur ska det här gå? Jag har ingen karta. Ska jag fira semester med mina stålrör till ställning? Vad ska jag göra? Så kom tanken, jag måste ju vända om. Jag måste tillbaka, jag måste försöka hitta de andra. Och som ni vet, ni som åkt på autobahn, det är inte bara att göra en U-sväng så. Utan det är ju som motorvägar, man måste ju över. Annars går det ju inte. Så jag började leta efter en rastplats som förhoppningsvis hade en bro över autobahn så jag kunde komma ner på andra sidan och så köra åt andra hållet. Och det fanns ingen just där, men jag började be, gode Gud, hjälp mig. Jag måste komma i kontakt med dem. Och så småningom så såg jag en rastplats och så såg jag en liten bro gå över autobahn. Jag tänkte, jag kör av här. Och det var ingen bilväg utan det var mer en gångbro. Men jag kom upp på den här bron i alla fall och så sen över autobahn och ner genom lite natur och sen kom jag ut på rastplatsen och på autobahn åt andra hållet igen. Och så tänkte jag, ja, nu måste jag försöka ta av då första på det som jag kom ihåg att jag trodde att det skulle svänga. Och jag såg en skylt där det stod det här namnet på platsen som jag trodde vi skulle ta av mot. Så jag svängde av där. Och så bad jag en bön till gode Gud, hjälp mig att hitta mina kompisar. Och så var det en rastplats snart och där tänkte jag kör av här i alla fall. Och när jag kommer dit, då står mina kompisar där. Fantastiskt! Jag var så glad. Jag slapp och tillbringa semestern i min stålreställning där och ha tråkigt. Och så småningom efter några dagar så kom vi fram till Italien och det var en jätterolig resa. Du kanske har hört att alla vägar bär till Rom. Ja, det kan ha varit sant i en viss tid av historien i en viss begränsad del av världen. Så visst, romarna byggde vägar så att de strålar mot Rom så, men alla vägar bär inte till Lido utanför Venedig, det vet jag. Jag var tvungen att vända om för att komma rätt. Hade jag inte gjort det så ja, då hade inte vi träffats mer den semestern. Kanske bara efteråt och så hade de skrattat gott åt mig. Känner ni till gruppen AC/DC? Någon som känner till dem? På 80-talet sjöng de en sång som heter I'm on the highway to hell. Jag är på motorvägen till helvetet. Och jag skulle ha gett er en varning innan förresten. Jag skulle ha varnat er för känsligt innehåll i den här predikan. Nu gjorde jag inte det, men nu kommer varningen lite sent in på här. Nåja. Highway to Hell sjöng AC/DC. Och det är faktiskt riktningen som alla människor färdas om man inte får möta Jesus. Om man inte tar rätt väg. Och så här säger Habakkuk i kapitel 1 och 11. Så drar de vidare som vinden, de fortsätter framåt och samlar på sig skuld. Deras egen styrka är deras Gud. Och det kan passa rätt bra på mig där jag låg på min motorcykel. Jag hade massor med hästkrafter och fort gick det och jag drog vidare. Men jag var på fel väg. Och så är det med livet utan Gud. Man kan ha ett bra liv, man kan ha bra förutsättningar, man kan ha ett jättefint yrke och man kan bo flott. Men det är inte säkert att man är på rätt väg. Highway to Hell skrev eller sjöng AC/DC, motorvägen till helvetet. Men helvetet det är inte en plats som Gud har ordnat för människor. Det är inte en plats där människor hör hemma. Om ni kommer ihåg vad vi läste förra söndagen så läste vi Matteus 25 om getterna också. Och då stod det där att getterna de gick till ett ställe som var beredd för djävulen och hans änglar. Gud har berett en plats för upprorsmakaren i universum. Det är djävulen och hans änglar. Och det är inte meningen någon enda människa ska samlas där. Är du med? Gud sitter inte där så, nu ska vi se vem jag kan kasta i helvetet. Det är inte en enda människa som hör hemma där. Gud har en plan för människan. Och det är att frälsa människan, att upprätta människan, att ställa in människan i sin ursprungliga plan. Men som det står här, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och det finns bara en väg till himlen och det är han som sa jag är vägen, sanningen och livet som Kjell sa här tidigare. Och det är därför vi alla behöver svänga av från helvetesvägen och svänga in på himlavägen. Vi måste vända om. Omvändelse från synd. Omvändelse, det är porten eller vägen tillbaka till vår upprättelse. Ni känner till de flesta av er berättelsen om den förlorade sonen. Alltså en son som levde tillsammans med en rik fader. De hade tillgångar, de hade djur, många djur, de hade tjänare. Det var ingen fattiglapp han tillhörde. Han tillhörde en rik man, den här sonen. Men så kom han på att han skulle ut och resa. Han fick ut sitt arv och så får han iväg och så slösade han bort sina pengar. Och så hamnade han i fattigdom. Och där kom han till insikt. Han tänkte, vad gör jag här? Varför? Tänk, mina tjänare, de har det bättre hemma hos min pappa. Jag måste vända om. Och så gjorde han det. Och när han kom hem, han förblev inte en fattiglapp. Han förblev inte en svinvaktare, utan han blev upprättad som son. Han blev klädd i ny klädnad. Han fick en ring på sitt finger och det blev en fest. Men hade han inte omvänt sig, då hade han fått vara kvar bland svinen. I skiten, i förnedringen, i ångern. Är ni med? Han omvände sig och så blev han upprättad. Det fanns en kung i Babylon som hette Nebukadnessar. Och profeten Daniel var samtida med honom. Och han hade en dröm som Daniel fick uttyda. Och den här drömmen handlar om att kungen i sin stor, det här var alltså det babyloniska riket, var ett av de stora världsrikena på ungefär 500-talet före Kristus. Man talar om det assyriska riket, sen kom det babyloniska riket och sen kom det persiska riket och sen kom Grekland och så vidare. Men det här var det babyloniska riket. Och han var jättemäktig och så när han tittade sig runt i sitt rike och såg sin makt så blev han högmodig och sa, åh, vad bra jag är, vad duktig jag är, det här har jag ordnat åt mig själv. Men då inträffade det som hans dröm hade handlat om. Han miste sitt förstånd. Han försvann från regeringen. Han försvann från slottet där han regerade. Han blev som ett djur. Det växte fjädrar, det växte klor på honom. Han tappade förståndet helt och hållet. Och så var det så i en tid. Sen står det i Bibeln att han vände blicken mot himlen. Och han fattade att det var inte han som var på tronen, utan det var Gud i himlen som styr över historien. Och när han hade förstått det, då upprättade Gud honom. Då fick han tillbaka sin makt och sin glans. Men han var tvungen att omvända sig. Och sen står det i Bibeln om en kung som heter Manasse. En fruktansvärd kung i Israels historia, eller juda historia. En del kungar, som kung David, de följde Gud och gjorde vad Gud ville. Andra kungar gjorde precis tvärt om. Och Manasse, han var en sån kung som inte följde Gud. Han satte upp avgudabilder i templet som var helgat åt skaparguden, vår Gud, i Abrahams, Isaka och Jakobs Gud. Han lät offra sina egna barn i eld i Hinnoms dal. Och han förledde folket att leva på ett sätt som var mycket värre än det folken gjorde som bodde i Israels land innan. Gud hade ju förkastat de här folken som bodde i Israels land för att de levde så syndigt. Och därför kunde folket Israel komma in och inta landet. Men nu hade kung Manasse förlett folket så att de var ännu värre än de tidigare folken. Så därför tog Gud honom i fångenskapet. Han lät assyrierna komma och föra bort honom till Babel. Och så står det något som är ganska fascinerande. När han kom dit och när han hade blivit berövad sin makt och sitt inflytande, så kom han till insikt om att det var Gud som var i himlen. Han ångrade sig. Han bad till Gud och då, hör och häpna, så upprätta Gud honom. Manasse fick komma tillbaka och han ändrade sig. Och han tog bort avgudabilderna och han blev en annan människa. Och det här gäller dig och mig idag. Alltså det här att det omvändelsen, den för oss in i gemenskap med Gud. Den för oss in i ett förhållande med Gud som vi var tänkta att vara i. Där vi var menade till, där vi var förbestämda för. Johannes skriver, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Några ord om omvändelse från skuld. Vi vet att i Gamla testamentet finns det många offer. Det fanns en mängd offer att utföra i det gamla förbundet. Och det fanns synd, bland annat syndoffer, och det fanns skuldoffer. Och så står det så här, första gången skuldoffret nämns i tredje Mosebok 5:15. Om någon av misstag begår en trolös handling genom att undanhålla något som är helgat åt Herren, ska han som skuldoffer föra framåt Herren en felfri bagge av småboskapen. Alltså, den som inte gav det till Gud som Gud skulle ha, som Gud hade rätt till, den drog på sig skuld. Är ni med? Det som var helgat åt Herren, det som var hans, om man liksom inte gav det till Gud, så drog man på sig skuld. Och då kunde man offra offer för skulden för att bli av med sin skuld. Ni vet, precis på samma sätt som betalar inte vi våra räkningar, så har vi en skuld till fordringsägaren, den som står i skuld då. Och det är inte förrän vi betalar av skulden som vi blir fria från skulden. Är ni med? Och man kan säga så här att när vi inte ger Gud det som vi är syft, som är vårt syfte att vi ska ge honom, då drar vi på oss skuld. Ska vi gå tillbaka till det som Björn läste förra veckan? I Matteus 25. Och då säger han till jätterna, till de som inte fick gå in i hans härlighet. Då säger han: jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Det var vad de inte hade gjort som gjorde att de inte fick gå in i Herrens härlighet. Och vi kan kalla det här för underlåtenhetssynder. Saker som vi skulle ha gjort, men vi gjorde det inte. Vad tror du om du fick sitta ner med Jesus? Prata ansikte mot ansikte. Vad tror du han skulle säga att han ville att du skulle göra? Vi är alltså alla förbestämda till att göra goda gärningar. Gör vi dessa gärningar? Ger vi den törstiga att dricka? Tar vi emot främlingen? Kläder den nakna? Besöker den sjuka och den fängslade? Gör vi alla folk till lärjungar? Döper vi dem? Och lär dem att hålla buden som Jesus har lärt? Älskar vi varandra? Älskar vi vår fiende? Vänder vi andra kinden till? Allt det här är bud som Jesus har gett oss. Allt det här stämmer överens med den bestämmelse som vi hade från början. Och när vi underlåter, när vi låter bli det, så samlar vi skuld på oss. Jag vet inte om du någonsin har varit i det här läget att du ångrar någonting som du inte gjorde. Varför gjorde jag inte någonting? Varför sa jag inget? Det har jag sagt till mig själv många gånger. Jag antar att jag inte är ensam. Men vet ni? Jesus, han lärde oss att be. Han sa: så här ska ni be. Förlåt oss våra skulder. Skulder, det är det vi inte har gjort, men som vi borde ha gjort. Är ni med? Det finns en bön för den här problematiken. Jesus kanske vet att det inte är så lätt att leva upp till vår bestämmelse. När han gav oss den här bönen så visste han: ja, mina lärjungar, de kommer inte alltid att lyckas leva upp till sin utkårelse. Men då finns det en bön som befriar dem från skulden. Och så kommer nästa rad: så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Naturligtvis är det så att andra människor skulle ha gjort saker, skulle ha sagt saker till oss som de inte har gjort. Och vi känner oss besvikna, vi känner oss oförrättade kanske. Varför gjorde hon ingenting? Varför sa han inget? Men om vi förlåter, så lyfts den skulden av från vår medmänniska och Jesus kan förlåta vår skuld. Jag är övertygad om att omvändelse från våra skulder är vägen till att ta revansch där vi inte har gjort vad vi borde. Och jag tror att när vi bekänner vår oförmåga att leva upp till den bestämmelse som Gud har för oss, då hjälper han oss. Då upprättar han oss. Då för han oss in tillbaka i vår ursprungsplan. Och Gud ser med glädje på omvändelse. För oss är det smärtsamt. För vi vill gärna visa upp en fasad att vi är lyckade, att vi är präktiga, att det har gått oss väl i livet. Omvändelse, det att säga, jag dög inte. Jag höll inte måttet. Jag kom inte ända fram. Men när vi böjer oss ner, då ser Gud till det. Och han värderar det högt. Då upprättar han oss. Omvändelse, det är inget man kan låtsas eller fejka fram. Men när vi möter Gud och ser hans härlighet, hans makt, hans strålglans, och så ser vi på oss själva, då ser vi skillnaden. Då ser vi att, oj, det fattas någonting hos mig. Och när vi öppnar oss för Gud, då kommer han och reser oss upp. Och till sist, tro på evangeliet. Vi lever i en tid där man har lärt sig att man ska vara kritisk. Att man ska ifrågasätta nästan allting. Och det är lätt att hamna där. Att ryggmärgsreaktionen blir, nej, det kan inte vara sant. Ni känner igen det. Man ska uppfostras till kritiskt tänkande. Men kritik, det skulle jag vilja påstå, det genererar inte kunskap. Utan det är tro och framåtanda som gör det. Tänk på hur mycket tro det behövdes för att skicka folk till månen. Jag vet inte om ni har, och en del av er kommer ihåg när det hände. Den här rymdkapplöpningen under 50- och 60-talet. Och det här var ju liksom, det var inget litet företag. Och det var inte tvivlet eller ifrågasättandet i första hand som låg till grund för framgångarna, utan det var tron. Det var Kennedy som gjorde en utfästelse. Vi ska till månen, sa han. Vi ska nå dit. Kosta vad det kostar vill, men vi ska dit. Och så inriktade man sig på det. Ingen hade gjort det förut. Ingen hade varit på månen. Men man satte ett mål. Vi ska nå dit. Och så började man. Och det var inte lätt. Man stötte på många problem. Och man fick omvärdera. Men genom att tro att det faktiskt är möjligt så lyckades man. Så den 20 juli 69, då kunde Neil Armstrong säga så här när han satte fötterna på månens yta. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Ett litet steg för en människa, men ett stort språng för mänskligheten. Och tron, det är övertygelsen om att någonting är eller att någonting kommer att ske, även om man inte ser det för ögonblicket. Tron är en övertygelse om saker som man inte ser, står det i Hebreerbrevet. Och det är att tro är att lita på, att luta sig mot, att vila i, att hålla för sant, att säga ja till. Tron, det är hjärtats röst, inte i första hand intellektets röst. Tro är att uthålligt hålla fast vid, att kasta sig mot. Och det är rösten som säger det är möjligt. Det kommer att gå, det är inte kört. Och för att bli ett Guds barn, då ska man ha tro, inte tvivel. Romarbrevet 10:9 säger, för om du med din mun bekänner att Jesus är Kristus, att Jesus är Herren, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Att tro, det är som att följa vägskyltar. Vägskyltar, de pekar mot vilket håll vi ska. Vägskyltarna själva är inte destinationen, men de pekar i den riktningen. Och att tro det är att läsa av skyltarna och så följa riktningen. Och evangelium, det betyder goda nyheter. Och det evangelium, det är att det inte kört, trots att många kör i 200 kilometer mot helvetet. Men det finns en väg. Det finns en annan väg. Och den vägen, den planerades att byggas för länge, länge sedan. Och när Jesus föddes i Betlehem, då började vägarbetet. Och efter att Jesus hade döpt, då gick det fortare att bygga den här vägen. Och så vet ni vad som hände. Jesus spikades upp på ett kors för våra synder. Och när han hade lidit så ropade han ut, det är fullbordat. Och då var vägen färdig. Vägen till Gud. Så det finns en väg om vi vänder om från vår kanske ibland fel inslagna väg. Det finns omvändelse. Det finns en väg till livet. Ska vi be? Och när vi ber så vill jag passa på att göra en inbjudan. Om du känner att idag vill jag omvända mig. Idag vill jag gå in på Jesusvägen, för jag har varit på väg åt ett annat håll tidigare. Så medan vi har våra huvuden böjda i bön, så fråga, är det någon som vill vända om, så kan du räcka upp din hand. Gud välsigna dig. Herre, jag tackar dig för att det finns en väg till upprättelse och en väg till baka hem. Jag tackar dig för att du, Jesus, är vägen, sanningen och livet. Tack att vi får följa dig idag. Förlåt mig de synder jag har gjort. Förlåt mig de skulder jag har. Upprätta mig, Herre, till det du vill att jag ska vara. Jag vill leva i din plan, Herre. Tack att du hör bön och du förlåter och du upprättar. I Jesu namn. Amen.